There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu närmar det sig, hörni, Holy Craps Retreat.
Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade, för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal, där jag sitter nu.
Ja, och det är inte vilken plats som helst, än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut.
Ja.
Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och alla fina möten och
Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden, och det kommer vara varma poolbad, och det kommer vara som en ljuv dröm.
Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak, så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela
kroppen. Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så,
man känner energin när man...
Ja, jag vet. Life force is flowing. Okej, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är 4 dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen 2 veckor senare, den 12 september till 15 september, så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår 3:e omgång där. Och där har ni säkert sett och hört.
Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem.
Ja.
Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången.
Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här 2 fantastiska retreatsen, så ses vi i sommar.
Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap med mig Amanda.
Och med mig Matilda.
Ja, denna veckan har vi ju Ida Tirén som gäst.
Mm. Ida är ju då kulturskribent på Svenska Dagbladet. Hon är även författare och är lite av en så här kulturkändis.
Ja, hon har ju släppt flertal böcker och har en till bok på gång som hon har skrivit på i 10 år.
Mm.
Som hon släpper i november. Omfamnat vattenfall heter den.
Ja.
Verkar helt magiskt, och hon har kanaliserat en kvinna helt och hållet i den här.
Ja, det är så coolt.
Så hon, ja.
Ja, nej, men vi pratade lite om hennes författarskap och hennes journalist
bakgrund.
Mm. Men i det här avsnittet är hon framför allt här i egenskap av en Akashic Records reader.
Mm. Eller akashiska arkiven.
Som hon säger att det heter på svenska.
Mm.
Och vad är då det?
Ja, och det kommer vi få höra henne berätta.
Det, för
det,
det
finns ju ett plan som heter Akasha. Där det liksom alla våra så här, allt vår själ någonsin har varit med om finns ju sparat.
Så att alla liv och allting, även vårt, liksom, all kunskap vi behöver nu, guidance vi behöver nu, finns sparat där.
Precis. Och det här kan man då komma åt. Mm. Och det här är ju väldigt stort med typ Akashic Records i USA är ju väldigt stort. Men nu kommer ju Ida hit till Stockholm för att prata om de här akashiska arkiven som hon får till sig att hon ska kalla det här i Sverige. Mm. Och det är ju väldigt häftigt att sprida den här kunskapen här i Sverige.
Hon känner sig kallad att hon ska vara den som öppnar upp för det här. Mm.
Mm. För att när jag bodde i USA var jag ju på både en gruppreading och en vanlig Akashic Records reader, reading. Men hade du hört talas om det när jag berättade det för dig?
Nej.
Nej, för att det var ju helt nytt för mig också.
Aldrig någonsin.
Jag trodde att jag skulle på en gruppmeditation för det här var ett meditationscenter, så här Akashic Records Group, någonting. Så att jag tänkte att jag skulle komma dit och det var typ en meditation. Och sen så var hon så satt sig och började kanalisera, bara så här... Nu ska jag, alltså skulle hon gå igenom fyra
kaffe
lite.
Körde hon den här prayern?
Exakt, ja. Nej hon körde någon annan, jag vet inte, något tyst.
Ja.
Men sen skulle hon gå igenom varen så fick man ställa en fråga. Och jag blev så här, jag bara, oj vad är detta? Du vet, jag var helt oförberedd.
För vi känner ju till medium, punkt. Mm. Nu vet vi att det finns många olika typer av medium och man kan kanalisera från olika typer av källor och hit och dit. Men det här är ju inte så många i Sverige känner till.
Nej, så att vi kommer djupdyka i vad det är, hur man kommer åt det här.
Vilken typ av information man kan få fram.
Precis, och vad det är hon ser när hon öppnar upp och går in i. För att man behöver en slags prayer att komma in i de här.
Ja, och det jag har hört från en annan podd som vi lyssnar mycket på är att man då egentligen möter en viss frekvens genom den här bönen.
Precis, att jag tror att det finns olika sätt att olika läror att komma åt där kanske. Mm. Men hon har ju Ida har ju sin lära och sin teacher som hon går igenom.
Vi pratar även om när man vet att man är redo för att till exempel börja göra såna här readings och ja, men det är väldigt intressant. Ida började ju göra det här nu under våren. Mm. Så att hon har under corona haft en period där hon har djupdykt i det här och redan hunnit ha massa readings.
Ja, ja. Det är som att all information bara landar i henne under den här perioden. Men det är väldigt intressant story för att hon har ju rest mycket, bott utomlands väldigt, väldigt länge, jobbat som internationell modell.
Ja.
Så att hon är väldigt berest. Och, liksom,
och har du just det här ena foten i någonting annat, någonting som vi brukar kalla väldigt 3D, alltså i kultur och journalistik.
Om ni har hört avsnittet med Annika Panotski om dimensioner så vet ni skillnaden på 3D, 4D, 5D. Mm.
Och sen så har hon det, liksom det spirituella och hennes healing, hon gör även healing och det här Akashic Records och allt det här. Och så det är, vi älskar ju den mixen.
Verkligen, och hon kommer ju vara nu i Sverige ett halvår ungefär. Så att vi kommer nog få höra mer av henne nu under hösten, tror jag.
Ja. Nej, men väldigt peppigt. Så att, ska vi köra igång kanske?
Ja, men jag tycker att vi kör igång veckans avsnitt med Ida. Och om ni går in på vår Instagram, Holy Crap Podcast, där kommer vi lägga upp lite stories och berätta lite om våra readings. För vi fick ju varsin Akashic Arkivens reading av Ida.
Det är svårt,
det är lite svårt, komplicerat namn.
Men ja, och vill ni veta mer om det här, för nu har vi ju precis som, man hinner inte så mycket på en timme, man är lite mer på ytan, men det finns så mycket kunskap. Och en podd som vi lyssnar mycket på heter Align Within, och där pratar de ännu mer om Akashic Records.
Ja, men nu kör vi avsnitt med Ida Tirén.
Yay! Ja, Ida Tirén, välkommen till Holy Crap.
Tack, hej och välkommen.
Du är influgen från USA.
Hela vägen från LA. Yes.
Ja, en riktig LA-brud.
Hur känns det att ha landat i Sverige?
Det känns jättebra, väldigt skönt och lugnt efter tre månader av typ isolering i Los Angeles. Och min dotters skola var stängd, så nu får jag äntligen röra på mig lite mer fritt och typ njuta av naturen.
Ja.
Känner du som, vi har pratat om det mycket här i podden, men att det har varit en period av inåtblickande och djupdykning?
Absolut. Alltså jag jobbar ju som författare och frilansskribent och journalist. Och jag har typ skrivit i princip varje dag i mitt liv sen jag var typ 3. Alltså det har varit mitt stora fokus sen jag var kanske 17-18 år och skriva varje dag. Och ändå så har jag inte kunnat skriva ett ord under den här fasen. Typ sen i mars, liksom bara så här totalt, eller mellan mars och typ maj var det så totalt stopp. Jag kunde inte skriva. Mm. Och det är så här första gången i mitt liv som jag inte kan uttrycka mig med ord. Utan jag var tvungen att bara stanna upp och bara ta in grejer. Och det var också då faktiskt som jag började jobba med Akashiska arkiven, som vi ska prata om idag. Det var då det kom till mig.
Jaha. Det var nu under våren alltså.
Det var nu under våren. Det är ganska nytt för mig alltså. Eller inte nytt, men nytt att jobba med själv.
Mm. Okej, okay. Ja men det här är så spännande. Så att hur vi kom i kontakt med dig var ju, dels har vi fått tips från några lyssnare att de tycker att vi ska ha med dig i podden. Och sen så skrev du till oss, vilket är fantastiskt.
Ja.
Och då upptäckte vi att du ju gör readings i de Akashic Records. Eller
ja.
Vad kallas det sen?
Jag har frågat arkiven vad jag ska kalla det för.
Ja.
Och då har de sagt till mig att Akashiska arkiven.
Mm. Akashiska arkiven, okej. Okay. För vi har ju bara hört om Akashic Records i alla amerikanska poddar som vi lyssnar på.
Ja, precis.
Mm. Och vi har varit väldigt fascinerade
av
det här.
Ja, för här i Sverige pratar man ju typ om, man har hört om biblioteket och det är Akashic-biblioteket.
Mm. Mm, det är något andra namn.
Rudolf Steiner har också skrivit en bok som heter Akashiska krönikan.
Jaha. Mm.
Så var typ för 100 år sedan liksom. Men jag vet inte, det här har kommit till mig när jag har frågat arkiven och då har de sagt till mig, för att jag tror det också för att det blir mindre förvirring också av vad man pratar om.
Precis.
Just för att man får höra om det på engelska så det finns en gemensam liksom likhet.
Så ja, men det känns ju bra. Men vi ska dyka in djupare på det. Vi brukar ofta öppna och fråga våra gäster, vad betyder spiritualitet för dig? Eller andlighet?
Ja, precis. Jag är ganska noga med att jag försöker använda svenska ord alltså på det sättet som känns grundat i mig. Jag jobbar som författare och journalist. Alltså ord är väldigt viktiga för mig.
Mm.
Så att de känns liksom att de landar i mig. Att det inte bara är ett ord man plockar upp och så vet man inte riktigt vad det betyder. Utan, så att jag har väl valt en alltså vi är ju alla andliga varelser. Det är ingenting man väljer utan alla är ju en vi är alla andliga varelser som har ett mänskligt uttryck. Men min egen resa så har jag väl valt att gå in djupare i den delen av mig själv senaste 4 år kan man säga. Men det har också varit en del av mitt liv även tidigare. Jag var på Ammas ashram i Indien när jag var 23 tror jag. Och hade väldigt starka upplevelser där. Bland annat så fick jag väldigt tydligt till mig att jag ville egentligen stanna kvar där. Jag ville stanna på ashram 1 och typ gå runt i...
Vad är det ashram?
Det är det är Amma, hon är en slags indisk guru eller lärare eller man ska säga. Hon är känd som, gör folk kramar är hon känd för. Och jag hamnade där och ett ashram är ju typ en plats där folk i princip är typ som nunnor nästan. Att man lever typ väldigt mycket bara för platsen och ber och mediterar tillsammans och så vidare. Och jag kände att jag ville stanna kvar där. Att det kändes som hemma för mig. Men då fick jag ett väldigt starkt meddelande från andra sidan som sa att nej, du ska inte vara här. Du har valt att inkarnera i den här kroppen, i den här platsen för att du ska vara i väst. Och det budskapet har kommit till mig upprepade gånger under de här senaste 10-15 åren. Att jag, varje gång som jag bara, men gud, jag vill bara stanna här i det här templet eller vad det nu är. Jag vill bara typ ge upp mitt liv och bli typ nunna eller någonting. Så har det kommit till mig bara, nej, du har valt att inkarneras i en kropp och i en tid och en plats i västvärlden i Sverige där du ska faktiskt göra skillnad här.
Mm.
Sverige och väst liksom.
Ja, det kanske är någon så här tidiga livlängtan där du kanske bodde i något av de här.
Ja, men typ så. Och jag tror att väldigt många av oss som går den här vägen att man kanske, nu har det blivit lite lättare de sista åren att vara mer öppen med sin liksom, andliga sida. Men tidigare har det ju väldigt mycket varit svårt att leva med det i sitt vardagsliv och vara öppen med det och så. Och då blir det ju lätt att man bara totalt cop out och bara, nej men nu ska jag bara flytta till ett kloster för att man orkar inte bearbeta samvärlden. Men ju fler vi är som gör det här tillsammans så märker vi att det blir lättare och lättare att leva en vardag och ändå ha kontakt med sin andliga sida.
Ja, för det är ju många gånger som man säger som du, man vill nästan bara så här ge upp, man vill bara lägga sig.
Gud!
Hur många gånger har vi sagt det, Amanda, till
varandra? Ja. Så lätt det vore att bara få lägga sig någonstans.
Checka ut från den svenska...
Precis.
Ja, allt som är svenskt.
Vi är ifrågasatt och vi kritiserar. Ja.
Men sen dras man hela tiden tillbaka så man känner det som att någon bara så här drar i en.
Ja, gud.
Så det går inte att fly från.
Och så tänker man ju bara att så här, man har ju fötts här av en anledning att man har valt det här. Så att man fattar ju.
Och jag tror verkligen att Stockholm, det är flera som har sagt det också, andra personer som jag känner som säger samma sak, men att Stockholm kommer bli lite som en hubb för de här grejerna. För vi har ju verkligen väldigt bra förutsättningar här. Vi har redan en väldigt stark... Det är ju det feminina uppvaknandet man pratar om. Alltså feminin energi som vaknar upp i världen. Och moder jord.
Starka
liksom.
Feminina röster här.
Ja, och det finns redan i Sverige den grunden. Vi har ju en väldigt typisk tydlig feminism och så. Mm. Men den har ju lite grann blivit lite påverkade patriarkatet på ett sätt. Det är ju så här, man ska bli vd typ. Jag bara, det är inte det jag vill.
Alltså, en maskulin
feminin. Ja, exakt, ja. Så här, en maskulin. Och den tror jag, finns ju den en grund där man är öppen för att lyssna på kvinnor. Men nu kanske det blir ytterligare en mer feminin version av det, man ska säga.
Precis, för att det är lite varit det att man i det feministiska samhället här, att man nästan ska trycka undan det, den feminina energin, ja. För att man, den har ansetts som svag, som du pratade om i det här patriarkatet och allt det. Men det är ju tvärtom, alltså den feminina energin är ju så stark.
Mm.
Det är liksom ja, det är ren power i
exakt.
Det feminina.
Och det tror jag verkligen vaknar upp här nu, ja. Att folk, det finns redan en förutsättning för det, att vakna, och då blir det kombinationen av att det redan finns en massa smarta, kloka kvinnor och man har en bra föräldraförsäkring, alltså det finns en förutsättningar, plus då det här, nu kommer in det här andliga uppvaknandet också på kollektivt plan, blir det som en så här perfekt kombination. Så jag tror att Sverige kommer bli som en liten...
Gud, vad härligt att höra!
Så jag är jättehoppfull.
Ja, det är faktiskt vi också. Mm. Vi börjar känna att det öppnar upp så mycket mer.
Ja.
Mm. Ja. Men ja, för att du är ju healer, intuitive coach och akashiska arkivet reader.
Ja, precis. Om man ska kalla det. Jag har också på så snubbla mor. Ja.
Men vi är ju väldigt nyfikna att veta, hur kom du in på hela den här banan? För att du är ju även journalist och författare.
Mm. Jag har ju alltid velat vara författare. Det är typ det som jag har varit sedan jag var liten. Och så vet jag att så kan man inte försörja sig, i alla fall inte i början. Så då har det varit också att man hittar strategier att kunna göra det. Och då har ju journalistiken varit ett naturligt sätt för det. När jag var yngre jobbade jag också som spelare i band, jag jobbade som modell under en period, internationellt. Så jag har liksom gjort de här grejerna innan, men sen typ när jag var 25, jag tänkte okej, jag blir som journalist.
Och vi måste ju flika in att du är ju tvilling i Sol, Merkurius och Rising också.
Alltså dans, Sol och
Merkurius. Så det är mycket kommunikation kring dig.
Det är mycket, och jag har liksom precis, och jag har också, vad heter det? Aries, vad heter det på svenska?
Väder
i månen. Så det är det mycket
också.
Som... Du har också det.
Båda vi har till ascendent och vädermånen. Mm.
Ja, men ganska mycket action liksom. Så jag gillar den hända grejer. Så min utmaning är alltid att hålla min grund jordad och faktiskt stanna på en plats. Det är väldigt svårt för mig att stanna på en plats. Men jag har alltid velat skriva. Och då har jag jobbat som journalist i 10 år nu. Men hela tiden har ju fokus varit att vara författare. Alltså kreativ författare, inte liksom... kreativt skrivande. Så. Men mycket av det kommer från att jag kanaliserar information. Och det har jag kanske inte alltid varit medveten om så uttalat. Alltså jag har gjort det. Jag vet ju, när jag sätter mig ner och hamnar i flow så skriver jag, så vet jag inte ens vad jag har skrivit. Och så har det varit sedan jag var ganska liten. Men jag kanske inte riktigt har haft språk för det och ett format där jag kan gå in och ur det. Förrän ganska nyligen, typ de senaste åren. Så här. Mm. Och ju mer jag jobbar med min intuitiva sida, så bättre har jag blivit på att kanalisera information aktivt. Och nu sista, jag skulle säga faktiskt sista året, har jag faktiskt lyckats bli väldigt bra på det. Ska säga. Nu kan jag liksom sätta mig ner och typ ha en konversation med mina guider eller med en person jag skriver om eller någonting från andra sidan och faktiskt få svar och instruktioner. Jag håller på med en bok just nu som kommer i min nästa roman och där det handlar om en person som är död och jag typ sätter mig och har så här konversation med henne och får liksom instruktioner vad jag ska göra och så. Och det har hänt bara sista året. Mm. Det är som en förmåga jag jobbat upp med allt det andra jag har gjort. Mm. Så att alla saker hänger ihop. Det kan inte verka helt logiskt när man säger att jag är journalist och jag är intuitiv, men egentligen är det ju väldigt likt. Och typ, jag intervjuar, ofta gör jag ju, jag är inte nyhetsjournalist, utan jag jobbar ju med intervjuer och krönikor och kritik och så.
Mm.
Och när man till exempel intervjuar någon, då är det väldigt bra att vara intuitiv, för då kan man ju plocka upp exakt. Jag får ju alltid ut grejer folk som ingen annan säger, berättat för någon, eller som de inte berättat för någon annan. Mm. Det händer hela tiden. De bara, jag har inte sagt det till någon annan förut och nu berättar jag det för dig. Och så här. Så att det har ju varit logiskt i efterhand när man tänker på det, men då kanske jag inte fattade det själv, för jag fattade inte vad som pågick. Mm. Och jag har liksom alltid haft en förmåga att titta på människor och se deras högsta bästa. Jag ser liksom bara deras högsta, jag ser ofta deras högre jag, snarare än deras vanliga kropp. Och det har varit ett problem ofta, för att jag typ hamna i ganska toxiska relationer och sånt, för att jag bara, ah, men du skulle kunna bli så bra, I can change him, ni vet. Alltså klassiskt.
Mm. Och så är du empat.
Ja, precis. Så man plockar upp så här bästa grejerna. Men det är väldigt sällan de faktiskt är i verkligheten. Så att jag, alla de här sakerna har ju pågått parallellt på att jag kanske inte har fattat det. För mer liksom, det har fallit på plats sen så åren när jag plötsligt bara, aha, okej. Okay. Oavsett om jag skriver eller om jag jobbar med healing, så kanaliserar jag antingen allting är energi. Jag kanaliserar energi. Det är en kanal. Och ibland är energin ord, ibland är energin ljus. Eller så healing, hands-on healing. Och information i och med att jag har tränat upp min förmåga att använda ord, så blir informationen genom ord för mig. Mm. För någon annan kanske kanaliserar information, så blir det typ grafisk formgivning eller design eller trädgårdsarbete. Mm. Men jag kanaliserar i form av ord. Så att när jag då pausade lite grann i våras från skrivandet och började hålla på med korsiska kriven, då var det väldigt naturligt att det egentligen är samma sak, bara att det är på ett annat sätt.
Mm. Alltid kommunikation.
Ja. Mm. Och det är så fint där, så att alla alltså, kanaliserar på sitt sätt.
Precis.
Och det är det som är så fint. Och du har ju verkligen det här, som vi sa innan då, Merkurius där med orden, kommunikation. Och, mm. och det är väldigt tydligt.
Exakt. Ja.
Men var det något sånt här ögonblick när du var ung som liksom fick dig att komma in på den spirituella banan?
Alltså jag tror att när jag var ganska liten, alltså så här, det känns som en så här klassisk historia som alla delar typ, som vi, att man typ, man var väldigt öppen när man var barn och väldigt intuitiv och öppen, och så tyckte andra att man bara var, sluta upp med det liksom. Mm. Alltså Ida har så mycket fantasi, Ida har så vild fantasi, Ida har så konstiga idéer, och jag kunde liksom såhär, jag har alltid varit lite så här. Jag får liksom visioner om framtiden, typ jag kan se så här hur saker kommer bli.
Mm.
Så ofta har jag så här, typ ett klämigt på ett visst sätt, och sen 5 år senare blir det mode typ, eller 2 år senare blir det mode. Alltså jag har liksom helt en känsla, men då fattar man ju inte vad det var. Och min omgivning, jag uppväxt i Värnamo som är väldigt så här, väldigt religiös, väldigt konservativ, KD är största partiet, alltså väldigt så här småstad, arbetarklass. Och det fanns ju ingen tillgång till sån typ av esoterisk kunskap där, så att det var mer att jag bara hela tiden typ stängde av den sidan av mig själv till slut, för jag kände att det var ingen som tog det på allvar.
Mm.
Men när jag kom till skrivandet, där kunde jag få bekräftelse för det, för att man har kreativa och bra idéer man skriver. Då kunde jag liksom göra det.
Mm.
Så, och sen i tonåren var jag väldigt nyfiken. Jag bodde i USA som utbytesstudent, och då höll jag på mycket med att läsa om, för alla var väldigt religiösa där. Så då läste jag mycket om kristendomen. Jag var indragen i mormonismen en period. Så jag har liksom haft lite olika andliga sökanden under åren. Jag dejtade en kille som var mormon och så. Så det har varit så här fram och tillbaka olika
sökanden. Kan man göra det?
Ja, det är frågan alltså. Jag kunde dejta honom, men man fick ju inte liksom göra mer än.
Nej, såklart.
Så det har varit lite så olika sökande typ. Men då när jag var på Ammars ashram, det var väldigt starkt ögonblick. För då fick jag verkligen den här känslan att jag fick en väldigt djup insikt när jag satt på ashram. För jag satt och mediterade. Och plötsligt så fick jag typ en... Nu är det här så, låter så här banalt, för att det här är typ, kan du se på Instagram, en sån här liten meme. Så. Mm. Men då hade jag aldrig hört det här förut. Så att jag satt där och så fick jag plötsligt till mig som kunskap, jag bara, shit, allt är kärlek. Så här. Det finns bara kärlek, och så finns det avsaknad av kärlek, och det är typ allt annat.
Mm.
Rädsla, hat, allting, det är avsaknad av kärlek.
Mm.
Så kärlek är det enda. Mm. Och det här är så här basic kurs i mirakel, alltså allting, men det hade inte jag fått tillgång till informationen, det har jag aldrig läst förut. Så att jag bara fick det till mig, så här, och då bara klickade någonting i mig. För jag tror att när man växer upp i det här samhället så är det ju väldigt det här patriarkala synen på kunskap som är så här, förtrycka andra, hierarki, man ska vara lite så cynisk och självisk och egoistisk.
Mm.
Och jag hade liksom internaliserat det väldigt mycket. För att vara en väldigt kärleksfull person, så hade jag liksom gått in i det här lite så ego-grejen, typ, för att det är så man ska göra. Liksom.
Det kanske är lite mer feminina kvaliteter, som ju alla embodies, alla,
ja, både
man, män och kvinnor. Men det är ju inte lika högt värderat, eller har inte varit det.
Precis, i vårt samhälle som är så här baserat på de här, alltså man har det här. Och då landade det plötsligt med mig, jag bara, gud, okej, allt är kärlek. Och då blev det så tydligt, jag bara, men jag vill ju bara vara kärlek. Men jag kan bara vara snäll mot alla människor och hjälpa till. Och sen ska man ju ta med den kunskapen in i världen. Och typ alltid vara snäll mot andra. Och det vet vi hur det går. Det är inte alltid det går så jäkla bra. Men grunden finns ju där, men ibland. Så det var väldigt, väldigt stort ögonblick för mig. Och sen så var det en lång period, jag kanske var inne i en lång relation som inte var öppen. För det jag stängde av de här grejerna lite grann i mig själv. För det var inte accepterat i relationen. Men sen så fort jag gick ur den med min dotters pappa för 4 år sedan, då fick jag också extremt stort så här, ja, men som vi pratar om, synkronicitet och så olika uppvaknanden liksom, ascension symptoms, och alltså det var jättedramatiskt typ kanske ett år, och sen har jag väl, nu har jag väl landat lite i det och känner mig ganska kan fungera i samhället, men det var väldigt intressant.
Det är som vi sa innan, det är som att 5-6 år landar i en på bara några månader, ett år.
Men exakt så, det var så mycket uppdämd kunskap som skulle bara komma typ.
Mm.
Men nu känner jag mig ganska så här, nu kan jag fungera, men det var en period när jag var helt snurrig typ.
Ja, men det finns, vi brukar säga att det finns ett tidigt före och efter. Och sen efter så kan man mer inte, för det är som när man är i det så kan man bara vara i det och inget annat, man vi slutar med kaffe, du vet, alkohol, men du vet, för man är så mycket i det. Men sen efter kan man lite integrera båda världar när man väl kommit ur.
Och det är ganska skönt, för vi vet att det är väldigt många av våra lyssnare som är mitt uppe i det just nu. Jag tror att man kanske då har hittat i vår podd. Ja, för precis. Att kunna också söka svar. Och då kan jag bara säga till alla er att det kommer ett efter. Det kan vara ganska skönt att veta.
Ja, men verkligen.
Det hade jag tyckt var skönt när jag var mitt uppe i det. För man blir lite så åh herregud, ska jag leva ett helt liv i det här? Det här är ett kaosigt i huvudet.
Mm. Man kan typ se på folks ögon, tycker jag, väldigt mycket när folk är mitt i det. Att man har så här uppspärrad blick lite grann. Mm.
Det är för att man börjar se livet med nya ögon, bokstavligen. Ja, man får en ny blick.
Ja. Ja. Men nu känner jag typ att jag... Men det känns verkligen skönt. Nu känns det som att jag... Det är 4 år sedan nu som jag hade så jättedramatiskt. Och nu känner jag mig verkligen... Det känns skönt. Nu kan jag prata om det saker på ett ganska lugnt sätt. Och typ acceptera att alla är inte som mig och det är okej. Och så här, ingen, man måste inte övertala någon. Och typ, man bara, jag kan stänga av och på. Jag kan bli typ en vanlig person ibland. Mm. Och sen resten av tiden är jag inte det.
Ja. Nej. Ja, men det är... Vi känner igen allting. Ja. Men okej, okay, ska vi...
Ja, för att vi är här för att prata om de akashiska arkiven idag.
Yes.
Och det här är ju väldigt stort i USA. Jag vet att när jag bodde i LA så var jag på en sån reading. Både en gruppreading och en vanlig reading på Ceremony Meditation. Jag vet inte om du har varit där.
Jag har inte varit där.
Men det är ju ganska nytt här, så vill du förklara lite för alla, vad är de akashiska arkiven?
Ja, alltså jag har fått lite grann i uppdrag, upplever jag, både från arkiven så att säga, men också, det känns som att jag har fått lite som jobb att introducera det här till Sverige. Jag vet att jag inte är den första, utan det finns ju några andra som gör det, men det är ju ganska okänt. Och de som gör det kanske inte så håller inte på att berätta om det så mycket offentligt. Så att det finns ingen som riktigt pratar om det här mer offentligt. Så jag känner lite att jag har fått det jobbet nu att bli lite spokesperson för kanske ska arkivan i Sverige. Jag kom först i kontakt med det när jag flyttade till Los Angeles för 2 år sedan. Och jag hade följt en kvinna på internet länge, på Instagram länge, som heter Crystals of Altamira. Lia Garza heter hon. Hon skriver mycket om decolonization, alltså avkolonialisering. Alltså hur kan man se på saker med en ny blick utanför det koloniserade patriarkala systemet, utan hur kan man se på saker rent, så att säga. Och hon är väldigt så här, en andlig lärare kan man säga, och healer och så. Och jag uppskattar verkligen hennes. Hon är också fettaktivist och ja, antirasistaktivist och väldigt engagerad i olika saker. Så jag beundrar henne väldigt mycket. Och då har jag följt henne länge. Och sen såg jag på henne att hon höll i readings. Och så tänkte jag, men gud, nu var det dags. Jag kände så en dag. Var det bara så här, nej men nu ska jag göra det. Så jag hade bara så här, du vet, en universum bara bestämmer sig att nu är det dags. Och så bara får man intuitionen. Man har plötsligt tid i sin vardag att åka iväg och göra någonting. Och man har pengar och allting bara läser. Så jag åkte dit. Fick min första reading. Och det var väldigt kraftfullt för att jag har haft väldigt mycket smärta i en kroppsdel. Jag vill inte gå in för mycket detaljer, men jag har haft problem. Och det första som kom upp i läsningen var att hon bara, aha, det är någon kroppsdel här. Började beskriva kroppsdelen och jag bara, åh gud. Och så typ släppte smärtan efter det. Så det blev en slags healing också. Men det var också för att det var mentalt. Alltså jag hade typ, jag ville att saker skulle vara som förut. Så jag försökte hålla fast vid någonting. Så det var inte bara en fysisk smärta, det var också en fysisk smärta som kom från någon känslomässigt. Och det släppte efteråt. Och för mig var det verkligen så här, okej, nu är det här mitt tecken från universum att, eller från Gud liksom, att det här är sant. Det var inget snack om det, det var för och efter, det var ont och inte ont, det var väldigt fysisk grej. Och det allt hon sa var också väldigt klokt och hjälpte mig. Och det jag märkte då redan första gången var att det som är intressant med akashiska arkiven, jag kan berätta lite kort först vad det är. Alltså det är, man kan kalla det för livets bok. Alltså det är som ett arkiv över våra mänskliga liv. Och idén är att som de beskrivs, till exempel av den läraren jag har använt mig av, som heter Linda Howe. Hon är, jag har en bok här med mig. Jag kan inte visa upp, men jag kan inte visa upp i radio.
Vi tar en bild på det här.
Som jag har använt mig som lärare, som också lärare till Lia då. Så det var så jag fick kontakt med henne. Men hon menar också det att vi har liksom jordplanet och sen har vi typ våra guider och änglar och så vidare. Men sen finns det ytterligare ett plan längre upp som är då Akasha, kallas det för. Och det är så därför förvirring, för att Akasha är ju konstant i de olika orden, terminologin liksom. Men så här, Akasha var vadå? Ska vi kalla det Akasha biblioteket, Akasha krönikan? Men Akasha är liksom själva grunden, sen kan man kalla det vad man vill, det som är i det. Men Akasha planet då, och där finns all kunskap om tidigare liv, om karman, om relationer och vad, i princip vad vi behöver lära oss i det här livet och vad vi är här för att göra. Vårt syfte i det här livet och vad vi har för läxor från tidigare liv som vi kanske fortfarande släpper med oss. Och hur påverkar tidigare liv oss nu? Det kanske blir sånt gammalt som ligger kvar. Man kanske känner sig väldigt klaustrofobisk, kanske man har varit i fängelse tidigare liv. Typ så, väldigt grundläggande exempel. Och den informationen finns lagrad där, som en slags arkiv. Så idén är då att man, den som gör läsningen, man kan också göra för sig själv, i princip gör, antingen kan man använda en bön eller en meditation, folk har olika sätt. Jag använder en bön, som är den här Linda då, men det finns olika sätt att göra det. Då får man, då ber man om tillgång, och då får man tillgång till arkiven. Så kan jag få tillgång till arkiven, jag lovar att jag använder det bästa sätt och så vidare. Och så får man tillgång till det här, och då får man ju kommunikation, då skyddas arkiven av det som kallas på engelska masters, teachers and loved ones and lords of the records. Det är det, det är de man ber om tillåtelse för. Och när man väl har fått tillträde så att säga, då går man in och så frågar man, som jag visualiserar då, som en, man får ju se det på ett mänskligt plan hur vi ska förstå det. Det är ju inte ett arkiv, det är inte ett bibliotek som sitter där uppe, men det är så vi kan förstå det. Så jag använder det som en metafor. Och då tänker jag mig att det är lite som att gå till ett arkiv till exempel. Och då säger man till arkivarien, bara, hej, jag ska vilja ha tillgång till den här informationen. Och de bara, vem är du? Och vad är du redo för? Till exempel om man är, jag brukar säga som exempel, om man är typ, läser en A-kurs på universitetet. Mm. Och ska ha typ historia och ska ha information. Mm. Då kanske man inte går till så här kungliga arkivet och bara, hej, kan jag få typ original vikingapapperna liksom? Då kanske man får tillgång till något kopierat på nätet typ. Men sen när man... kanske är professor, och då är man redo att vara den som är ansvarig för den här informationen. Så man får den information man är redo för just då. Och det kan ju vara olika olika områden i livet. Just nu kanske man bara behöver veta en viss grej. Man kanske inte ska veta slutet, för då man ska ju uppleva det. Det är därför vi är här på livet, för vi ska ju expandera och växa och lära oss och saker. Mm. Vi ska ju inte ha alla svar. Så man får det man är redo för just nu för att hjälpa en på rätt riktning. Och det jag tycker är väldigt effektivt just med arkiven, i och med att de handlar mycket om själens syfte och sådär, är att ställa frågor som handlar just om mitt syfte i livet och vad kan jag göra och så vidare. Många vill ju veta om tidigare liv. Jag kan tycka det är lite lurigt. Nu är jag ju förstått ny med det här också, men jag kan tycka det är lite lurigt, för att det kan bli lite så här, ibland vet jag inte riktigt om det är typ en metafor eller ett faktiskt liv. Då blir man senare så här, som är fångad. Jag bara, var du en fånge eller var det typ så det kändes? Och så här. Mm. För att det är också olika hur man får till informationen. Jag får information genom bilder och typ orden bara kommer. Alltså jag kanalisera ord. Mm. Jag har så här klaressens, vad heter det? Det är min gåva att jag bara vet. Det är min gåva. Jag har inte alltid så här, jag får bilder, men jag vet också bara. Mm. Och så är det generellt för mig, så jag tar till min information från andra sidan. Det är olika, vissa människor har ju röster eller man har ju olika sätt. Så att för andra kanske det är annorlunda, men för mig kan det bli svårt att veta vad som är vad. Det kan känna mig mer trygg med att typ, när jag kommer till jobb och sånt, alltså karriär, jobb, vad man ska göra, där funkar min tredje människa väldigt väl ihop med arkiven, för där har jag liksom en förståelse för hur saker funkar i världen.
Så jag kan för det handlar ju mycket precis som alla readings. Så handlar det om att du ska tolka informationen som kommer. Så det handlar väldigt mycket om hur du uppfattar, liksom vad du känner dig bekväm med. Exakt. Och där du passar bäst, så att säga. Så det är ju bra att veta om. Det kan man ju säga
till. Men det tycker jag generellt också, när man söker sig till någon, vad som man vill gå till någon som lägger kort eller vad man vill göra. Allting är ju samma information. Det här är bara ett sätt att få tillgång till det direkt. Jag behöver inte använda ett verktyg. Jag håller på med tarot och sånt också, så här, men, för det är kul och så. Men inte professionellt så mycket, men alltså där får man ju använda verktyg, men här går jag in direkt för kunskapen liksom. Mm. Så att informationen är ju samma. Många kommer till mig och bara, men gud, det här sa min astrolog också. Jag bara, men det är ju för det samma information. Det är ju inte liksom, det var ju konst om jag inte sa det.
Det är bara, ja, exakt, det är olika språk för samma energi.
Exakt. Ja. Och man får ju alltid hitta den som är typ, man hittar de människorna som funkar med en själv. Och där tycker jag det är skönt att jobba till exempel med svenskar, för då förstår de. Jag jobbar också med amerikaner ibland, men vi delar ju språk och vi delar förkunskaper om samhället. Man har en grundläggande kultur. Och då får man välja någon, man är ju som en slags översättare typ. Och då får man välja någon som funkar med en själv, som synkar med en själv. Det är också därför tänker jag att man väljer människor som man vibbar med. För man fattar att den här människan kommer förstå och förklara på mitt sätt. Så jag kan ju typ förklara, men du ska jobba på en startup. Alltså jag vet vad en startup är. Skulle jag som tredje människa inte veta vad en startup är, hur ska jag kunna ens referera? Jag bara, det är en slags företag där man gör... Alltså förstår ni? Alltså, så det hjälper ju att hitta någon som funkar med en själv.
Mm. Verkligen.
Men så ser jag vad vi pratar om. Vad var det frågan?
Ja, nu har vi nog driftat iväg från frågan, men det spelar absolut ingen roll.
Nej, det är det som är meningen. Förklara vad klassiska arkiven
just
är.
Ja. Okej, så man kan säga att arkiven är, det är en plats för kunskap, och man väljer att få tillgång till det. Och det är en väldigt ärofyllt uppdrag att få någons tillåtelse att gå in i deras arkiv. Man ska absolut inte göra det utan tillåtelse, utan man väljer ju att det är ju liksom en gåva man får av någon. Att man får titta på deras inre och se deras högsta bästa. Och jag älskar människor, så jag tycker det är så himla kul att se vad som kommer upp. Jag bara, gud vad du är fantastisk. Man blir typ lite kär i alla man läser. Alltså alla jag går in i bara, gud du är så underbar, man ser det högsta bästa i deras själ. Och bara, det är helt fantastiskt. Så för, jag tror människor också känner det. Det är också den feedbacken jag har fått med testimonier och så, recensioner och sådär. Att nästan alla säger att jag känner mig så sedd på djupet. Och det är också det som kan vara ett annat element som är i, healing, är i arkiven, att det kan bli nästan som healing, för att man går in så på djup, det är som en healing för själen, typ så, att man blir sedd på ett sätt som man inte annars blir sedd.
Mm.
Och att, bli, att läkande generellt tänker jag handlar om att bli sedd. Mm. Det är typ så vi mår bra, att vi blir sedda på olika delar och se oss själva på olika delar, och man hjälper människan att se sig själv på olika sätt. Så att många kan uppleva nästan som en healing efteråt, att man gått på healing. För att det blir som en kombination av ljuset. Man kan lusera också ljuset, men man gör det genom ord. Så det är lite annorlunda tycker jag än att bara gå till en vanlig spådam eller så. Ja. Så det är inte bara fakta, utan det är också på ett djupare plan. Mm. Så att för mig har det varit, min lärare säger lite att, eller min vän som har varit som en guide i det här, Lia, hon säger lite att det är typ som 5D-versionen av alltså psychic medium och sånt. Mm. Att det här är liksom kvantversionen, för det är inte bara healing eller bara kunskap, utan det är liksom båda i ett typ. Mm. Så det är ganska next level och så, och det är också därför det inte har kommit, för den här kunskapen har ju funnits i alla tider, det är ju ingen ny kunskap, utan det har varit skyddat tidigare i så här mystiska, man säger mystisk skola, så här mystery schools, och varit skyddat så att bara vissa får tillgång till informationen, man måste plugga 20 år och vara i en sån här sällskap, hemligt sällskap, och så får man informationen. Men nu har ju saker ändrats väldigt mycket de sista åren. Mm. Allting har kommit upp i det öppna.
Mm.
Så information som tidigare var väldigt helig och skyddad har ju dykt upp liksom, tack vare internet och så. Vilket också finns faror med, för att man kanske inte är redo för allting. Det blir bara ord, så här, istället för att man faktiskt integrerar. Som jag fick den insikten i ashramet, jag bara, gud, allt är kärlek. Och då var det som att det ändrade hela mitt liv. Men det kunde jag ju läsa på en meme, och det betyder ingenting.
Mm.
Så att det är ju inte bara kunskap, man måste ju också integrera det.
Ja, det måste in i cellerna, brukar
jag. Exakt. Ja. Så att jag tror att mycket har kommit upp i det offentliga nu, med reiki blivit så populärt och så vidare. När jag började med jag gjorde min reiki-initiering för 3 år sedan, då var det typ ingen som visste vad det var.
Oj, alltså, typ, inte ens i USA?
Det var i Sverige.
Ja.
För då var jag i Sverige en period.
Mm.
Och ingen här visste vad det var. Det var jättemånga som jag typ gjorde det på första gången, och nu typ alla de jobbar med reiki nu.
Mm.
Så att det går så snabbt.
Det går så snabbt.
Det är så här, från ett okänt till så här. Så jag skulle inte förvåna någon lyssnar på det här om 2 år, det här inslaget, och man bara, gud, alla vet väl vad jag kanske ska göra.
Ja.
Ja, precis.
Så att det är bara så här. Men jag är inte, för mig är det inte så viktigt. Jag är inte här för att vara en healer, en och en healer. Eller jag är inte här för att vara bara en reader. Jag gör det här just nu, men det kanske inte kommer jag så länge till.
Nej.
Jag är inte här för de sakerna. Jag är här för att liksom jobba i grupp, kollektivt med.
Ja.
Mm. Så det här är bara en kul grej just nu.
Precis. Mm. Får se vart det tar dig sen.
Mm.
Du, har du märkt hur saker och ting har hänt sen de har höjt skatten på plast?
Ja. Alltså ens upplevelse i matbutiken är ju inte vad den än har varit. Man har ju börjat tänka till på ett sjukt sätt innan man går och handlar.
Och man har börjat se sjuka beteenden.
Mm.
Man ser ju folk liksom jonglera sina matvaror i famnen på väg hem från matbutikerna. Helt enkelt så börjar man ju nu äntligen se att folk börjar ta till liksom, på riktigt plastbanta.
Ja, och det här är ju något vi tycker är så himla, himla viktigt, för att vi pratar om det i vår podcast hela tiden, att vi alla är ett. Att vara spirituell, det är att vara ett med naturen och med djuren och allting. Och bara se på hur vi behandlar vår jord är ju många gånger, det är ju skrämmande.
Precis, och jag menar, det är en del av den här medvetenheten att också ta aktiva kliv för att liksom förbättra.
Men göra det jorden. Lilla man kan i vardagen. Mm. Vi alla har ett ansvar, och det är ju därför vi är så glada att vi denna veckan är sponsrade av The Humble Company.
Ja, det här är ju ett fantastiskt företag.
Ja, och de har ju världens mest sålda bambutandborste.
Ja.
De sålde över 15 miljoner tandborstar förra året.
Det här är alltså helt fantastiskt. De har alltså ett brett sortiment av alla möjliga olika munvårdsartiklar.
Mm.
Framtagen av en tandläkare i grunden som har det här brinnande intresset för, eller passionen för att så här, förändra samhället och miljön.
Mm. Och lite på sitt sätt rädda världen, för det gör man ju verkligen med, för att miljön, det är ju vår värld. Och alla deras produkter är ju skapade av miljövänliga material. Och om man ska snacka bambu, det här visste ju inte vi innan, men det är ju ett jäkla supermaterial.
Alltså är bamburäddningen liksom på allt? Svaret på allt.
Det. För att de har ju det finns en bambusort som kan växa 90 cm på ett dygn.
Alltså ni har hört det här. Och dessutom att man då inte behöver använda något vatten och nej, inga liksom bekämpningsmedel.
Nej, för att The Humble Company, all dess bambu växer utan bekämpningsmedel och utan vatten, så att de har ju liksom noll imprint på miljön.
Alltså jag har inte fattat varför inte fler saker görs i bambu.
Nej, som är lite roligt, för vi har ju båda använt de här bambutandborstarna ett bra tag. Men de har ju massa roliga produkter, och en produkt som jag älskar från The Humble Company är ju också deras bambusugrör. För att jag och min kille, vi pendlar eller åker bil mellan Göteborg och Stockholm lite nu på sommaren. Och vi brukar alltid stanna på Max och käka. Och då har jag mina egna sugrör i väskan som jag tar upp. Då har jag mitt bambusugrör.
Ska alltid vara så speciell.
Yep.
Nej, det är goals.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Och jag älskar deras tops. De har ju tops då i bambu. Jag använder tops varje gång jag sminkar mig, så har jag det för att jag är så kladdig med mascaran. Och då är det tops. Och jag har tidigare känt att så här, den här plasten är den mest onödiga plasten. Mm. Att använda varje dag, för det är så liten
användning.
Man får
ont i magen varje gång man slänger den här lilla plasttopsen.
Så att nu kunna använda bambutops och känna att man faktiskt har på riktigt ett gott samvete i vardagen. Mm.
Och ni kan ju hitta The Humble Companys produkter i dagligvaruhandeln, på Apotea, men även online på deras hemsida thehumble.co.
Och där så kan ni använda koden HOLYCRAP för att få 20% på alla deras produkter.
Ja.
Men någonting som vi bara måste lägga till som är extra coolt med The Humble Company är att de har någonting som heter Humble Smile Foundation. Mm. Och det handlar om att de allokerar en summa av varje köp till en organisation som hjälper barn i utsatta och fattiga områden. Och då lär de barnen och deras föräldrar vikten av att borsta tänderna och ta hand om sin munhälsa. De ger dem produkter, de håller workshops och de hjälper de här barnen att förstå hur viktigt det är att, alltså, att munhälsan hänger så mycket ihop med den övriga hälsan i kroppen.
Ja, och det här är så att så 1% liksom av alla deras köp går ju till Humble Smile Foundation. Så att det är inte bara det att man gör något gott för miljön, utan man gör även något gott för, alltså, världen, människan.
The Humble Company, de är ju magiska.
Det är ödmjuka.
Ja, vi är så tacksamma. Tack så mycket Humble Company för att ni sponsrar oss den här veckan.
Ja, tack, tack snälla. Och som sagt, med koden HOLYCRAP får ni 20% rabatt på thehumble.co, hela deras sortiment.
Yes.
Tack The Humble Company.
För nästa fråga.
Ja, men de här arkiven, hur kommer man åt dem och kan vem som helst komma åt dem?
Ja, det kan de. Mm. Men jag måste säga att i teorin ja, praktiken kanske inte riktigt ännu. Mm. Kunskapen finns, det är bara att gå in på nätet. Till exempel det jag använder i den här från Linda Howe, det är, hon kallas för Pathway Prayer på engelska, det finns inte översatt på svenska. Och den finns bara, det finns i boken som jag har, men det finns också googla på nätet. Typ. Du kan gå in och göra det. Mm. Men en intressant grej när jag läste boken var att, just det, för jag kan backa lite, för att när jag var hos Lia då första gången, och sen efter det så har jag fortsatt skicka folk till henne. Jag har typ gett henne så här 15 kunder eller någonting. Jag bara, gå dit. Och varenda gång säger hon, Ida, du kan göra det här själv. Och jag bara, nej, jag är inte redo. För jag har också en respekt för processer. Och det är jag väldigt tacksam för nu. Som är med healing. Det finns ju väldigt många som går som är reiki steg 1. Det är första steget i reiki healing. Och i Sverige är det ganska vanligt att man gör steg 1 och sen väntar man lite till steg 2. Men i USA ska allting gå så fort. Allting ska maxas liksom. Och det är väldigt vanligt att man gör steg 1 och steg 2 på samma helg. Och det är inte så det är tänkt ursprungligen från liksom skaparen av reiki. Mm. Och jag tycker man ska respektera processer som de är. Och visst, vissa kanske är redo att göra ett och få på en helg.
Ja, jag har gått ettan och det var för... Alltså,
eller hur?
Jag skulle aldrig kunna tänka mig gå två på samma helg. Jag och min lärare pratade om det här, det går inte. Nej. För det är för mycket kunskap som måste in och landa. Och,
Exakt, och det respekterar jag verkligen att du gör. För att när jag gjorde det så väntade jag 6 månader och då var jag den första för min grupp som kom tillbaka för steg 2. Det var ingen annan som hade kommit tillbaka så tidigt. Eller kanske var en till eller någonting. Mm. Och det var ett minimum liksom. Man behöver låta saker ta sin tid. Och sen kunde man inte ge nästa steg. Annars har man ingen respekt för vad man håller på med. Man ska stressa igenom saker och ting. Då kan man ju läsa typ, man kan läsa hela Course in Miracles eller vad, man kan pumpa in information, men det händer ju ingenting om inte det hinner landa. Så att ibland så har ju saker tidigare flera år att landa. Man kan läsa, men det är bra att ha gränser. Men vad betyder det innan du har faktiskt jobbat med det? det kan ta flera år att börja bli bra på gränssättning till exempel. Så att jag tycker man ska respektera att saker tar tid. Och jag hade fullt upp med liksom min healing, och jag hade mycket med mitt privatliv, och jag har jobbat med healing nu professionellt i 3 år och haft liksom, jag har inte, det är inte heltid, utan jag är nöjd med att ha typ någon i veckan kanske eller så. För det är också någonting som jag tycker är intressant, för att nästan alla jag känner som håller på med healing, väldigt många av mina vänner är healers på olika sätt, gör ju det bara i kombination med något annat. Jag gör inte bara det. Jag vet inte någon som gör bara
det. Men när
du
säger att du är healer, är det det här du menar då, att du gör readings?
Nej, förlåt, jag kanske var lite otydlig. Då menar jag att jag håller händerna på folk.
Ja, du tänker så.
Ja. Så då har jag folk som kommer till mig och så.
Alltså reiki.
Typ, men alltså så här, okej, vi kan backa lite. För att när jag var uppe i min sån här stora för 4 år sedan process, den största grejen som hände mig var att min egna inneboende healingförmåga aktiverades, som är en del av mina gåvor liksom, aktiverades. Och så för andra kanske det blir att man börjar se auror plötsligt eller så. Men för mig var det att min healingförmåga aktiverades. Så plötsligt kunde jag gick i skogen en dag och plötsligt så bara, det var typ ett halvår in i den här processen, började känna energi. Det började såhär kittla i händerna, kittla i fötterna. Så verkligen sen gjorde ont. Och sen så började jag experimentera på min kompis Alex. Och han har gått kursen när jag berättar om det här. Jag började experimentera med honom. Och jag var jättekul. Jag bara, wow, jag kände det. Jag visste precis vad han hade ont. Jag kunde hålla handen så här 2 decimeter ifrån. Jag visste precis vad han hade grejer som var fast och så. Känslomässigt och fysiskt. Och jag bara, wow, vad coolt. Så lite Superman får sina gåvor liksom. Det blev inte så bra. För att han var ju inte redo för det. Jag bara körde ju liksom. Jag hade ju ingen koll på när jag skulle sluta. Så han blev typ utslagen en vecka. För att jag aktiverade så mycket gamla grejer från hans barn och sånt som inte han var redo för. Så han var typ utslagen en vecka och helt förstörd. Och det skrämde mig lite grann. Och jag var också lite uppe i en så här, jag har ju också så mycket luft i min natur så att säga. Så att jag blev väldigt så här, jag kunde inte riktigt landa i allt det här. All den här informationen som kom in och liksom, om det blir så många lyssnare kanske är där, men för mig var det extremt, för att jag är så mycket luft redan, så jag är en väldigt ojordad person som det är, och så det här också, det var bara too much. Så jag hade en period när jag fick totalt stänga av allting. Jag typ gömde mina så här buddha-statyer under sängen och sånt. Jag kunde inte vänta, jag måste ta en paus. Och sen kom jag tillbaka till det, och då var det någon som tipsade, bara, men gud, du kan ju göra en reikinitiering. Jag tar en reikikurs kan man säga. Det är ju en initiering, fast det är en kurs liksom. Och då var jag så här, vad är det där? Jag hade aldrig talat om det förut. Jag bara, vad är det för någonting? Och sen gjorde jag det. Och då var det som att jag bara, aha, för det här typ hjälper mig att hantera det som redan var min förmåga. Men jag kunde det var ett språk, för att, ett format för att kunna jobba med det på ett lättare sätt. Det hjälper mig att balansera energin. Så det inte bara var vild i min kropp så att säga. Och efter det har jag jobbat då, efter kanske ett halvår av det, så har jag jobbat med healing med klienter. Så att jag har liksom, jag har folk som kommer till mig, så både i Sverige och USA. Men det är bara som jag gör sidan om, för att mitt huvudsakliga arbete är ju skrivandet just. Och det är också kanalisering, av, fast det är inte av ljus utan av ord. Ska vi se, vad var det vi pratade om?
Nej, men just det med om vem som helst kan komma åt.
Just det. Så, och det är viktigt att nämna det tycker jag, för att jag har jobbat så mycket med energi i min kropp på olika sätt. Så jag är van att hålla, jag har hög kapacitet att hålla energi i kroppen. Och den kommer säkert bli ännu högre vid tiden. Så jag är inte klar så, men jag har väldigt hög kapacitet jämfört med många andra att hålla energi i kroppen. Och det gör att, jag säger energi menar jag liksom ljusenergi. Så. Inte typ träningsenergi, det är jag inte så bra på. Men alltså att jag har jobbat upp den, för att det kan bli väldigt omtumlande först. Som du sa, man tar reiki 1 och man bara, what's going on? Och så här. Men jag har jobbat upp i kapaciteten väldigt mycket. Så när jag väl kom, när Lia bara, du borde göra det här själv med korsakriven. Jag bara, men jag vill känna mig landad i allt det andra innan jag börjar på en ny modalitet. Och då plötsligt landade jag då i våras när allt det hände med coronakrisen och sånt, och jag fick plötsligt tomt schema. Jag kunde inte skriva. Min dotter var hemma från skolan. Jag var helt låst hemma typ. Jag bara, vad ska jag göra? Och så chattade jag med henne lite. Hon bara, ska du inte typ, jag ska hålla i en så här workshop nästa vecka. Ska du vara med på det? Och samma kväll jag bara, gud, det är dags. Och då hade jag boken hemma redan, och så började jag läsa, och då var det bara pang typ. Men jag har haft boken liggande hemma flera år, men jag har inte gjort det. Så att jag menar att vem som helst kan göra det, men det är ju en fördel om man är förberedd, så att säga. Och det var intressant, i boken skriver hon det här, Linda, och hon skriver typ att om du har kommit, det är typ sidan 30, bara, du har kommit så här långt och ska börja, kan du läsa den här bönen? Men de flesta människor kommer aldrig så här långt i boken. Och det var kul, för en kompis som hade haft boken förut, och hon hade inte kommit så långt. Hon hade ett bokmärke som var liksom sidan 20 typ. Så att det är som att undermedvetet vet man om man är redo eller inte. Och trots att jag jobbat så mycket med såna här grejer tidigare och hållit på att kanalisera kunskap och alltså, jag kan liksom prata med guider och sånt, och jobbat med healing, ändå när jag började med första gången jag läste den här bönen för mig själv, som jag läste för er nu när jag gjorde readings för er, så fick jag mitt tredje öga bara bultade alltså. Det var typ i april eller någonting. Alltså det var som att den bara doink, 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 studsade typ i mitt tredje öga. Jag kände att det var verkligen en sån energihöjning i mig själv. Och den var jag ju redo för, tack för att jag har jobbat upp så mycket. Men jag hade inte varit redo för den ett år tidigare, två år tidigare. Och så därför jag inte valde att göra det. Så att svaret är ja, alla kan läsa bönen. Men alla kanske inte vill det, för man kanske inte känner sig redo. Och det tycker jag man ska respektera. Man ska inte stressa fram grejer, för då blir det bara, då blir man helt knasig typ. Mm. Det är då man blir typ lite koko, när man bara bombar sig själv med för mycket grejer som man inte är redo för.
Det man känner, väl som du då, när man är redo. När den väl kallar på en.
Ja, men lite så. Ja.
Vi kan också flika in, för vi lyssnar mycket på en podd som heter Align Within med Ashley Wood. Känner du till den?
Ja, någon tipsade mig om den faktiskt. Ja. Jag har lyssnat på någon podd. Jag lyssnar på en podcast och det är New York Times Book Review. För att jag har så mycket röst i mitt huvud redan, så jag bara orkar inte mer röstet.
Det kan man förstå.
Jag har så mycket som händer med det, men jag orkar inte mer.
Men för er som är nyfikna på att veta ännu mer om det här Akashic Records, så har hon en podd om där hon pratar mycket om det här, och hon har även en kurs som heter How to Read Akashic Records, som hon gör på ett lite annorlunda sätt. Mm. Men det känns som hennes uppgift att också modernisera den här kunskapen.
Precis.
Så att, bara ett litet tips.
Men jag tycker inte man behöver betala för det. Alltså man kan göra det själv om man vill. Mm. Vill man betala för det så varsågod. Men om man inte har pengar så kan man ändå göra det.
Men hon hade också, hon började också med det, Linda Howe.
Ja.
Ja. Så det var så hon lärde sig.
Ja, det var så. Alltså. Mm. Så gjorde hon sin version av det. Men jag har faktiskt, det är faktiskt intressant att nämna det, för att jag har fått lite till med det också från arkiven också, att jag typ ska göra någonting själv. Och det finns ju inte på svenska heller. Mm. Så det har kommit upp lite så här, det kan inte säga det här nu, det kanske är mitt budskap nu att jag ska höra det, men att jag ska göra någonting som är lite svensk version av det. Men jag är inte riktigt där ännu, jag håller på att fortfarande känna in vad det ska vara. För det finns ju ingen som undervisar det här i Sverige, vad jag vet i alla fall.
Precis, spännande. Mm.
Men när du då har läst upp den här The Prayer och allting, hur ser det ut när du väl liksom har kopplat upp dig, och vad är det för information som du kommer till dig?
Det är så himla intressant, för att när jag började med det här då, det var ju nyligen som sagt, nu är vi i slutet av juni, och då var det kanske början av april eller någonting, eller slutet på mars, och då skrev jag upp på min Instagram typ i mina stories, bara, men jag håller på att börja med det här nu, om ni vill ha en reading så hör av er. Alltså jag fick typ 10 meddelanden på 5 minuter, det var helt sjukt. Alltså alla bara ja, och jag bara, då vet jag inte ens vad det var. Folk bara, jag vet inte vad det är, men jag vill att du ska göra det för mig. Och jag bara, okej. Okay. Så att uppenbarligen, det var liksom så här synkt.
Wow.
Jag bara, okej. Okay. Och så är det ju inte, kan jag säga, så är det absolut inte. Jag har typ gjort tusen miljoner projekt i mitt liv, och ofta är det bara noll som är intresserade.
Mm.
Men den här gången var det så himla stort. Alltså jag har aldrig varit med om det, att det är så enkelt. Det var som att alla bara, ja, ta mina pengar typ. Jag bara, what's going on? och det står också i boken, och det är så här allmänt, tycker jag, bara tumregeln generellt, att man ska göra en sak ett tag innan man börjar ta betalt för det. Så var det med healing också, jag höll på med det rätt länge innan jag började ta betalt. Liksom. Så nu höjer man ju priset stegvis. Nu tar jag så mycket betalt, för jag känner att jag ger liksom en aktivering som är väldigt värdefull för människor. Som jag inte kunde ge för några år sedan. Jag kan kanske se mycket mer energi nu än jag kunde då. Så det blir mer boost liksom nu än då. Så då kan man ju ta mer betalt också. Men i alla fall med... Så jag tog 30 dagar när jag gjorde det varje dag. Och det passade väldigt bra, för att när annars i mitt liv, när jag är ensamstående mamma, har jag tid att lägga en hel månad på att sitta och hålla på varje dag med någonting. Det finns ju typ inte. Mm. Men tack vare corona och min dotter var hemma från skolan, jag behöver inte passa några tider. Plötsligt, och jag fick också det var så här också att universum ville verkligen det här, för jag fick ett stipendium också så här veckan innan, typ, så här, massa pengar typ, för någonting.
Oj,
som jag inte ens kunde göra, för att det var coronakrisen, så jag hade så här 30 000 på kontot typ, så jag kunde klara mig någon månad utan att jobba.
Mm.
Så jag visste att nu är det dags att göra det här, och allting talade för det liksom. Så att då började jag hålla på med det här, och då gjorde jag varje dag en månad, och jag måste säga, jag hade då fått massa bokningar innan jag ens hade börjat. Jag bara, gud, vad håller jag på med? Jag blev så här, gud, är jag redo för det här? Men det kommer inte healing, så känner jag mig dödssökad. Typ. Kommer någon in, jag bara, jag kan förändra ditt liv. No problem. Varsågod, jag fixar dina problem. Men det här hade jag ingen aning vad jag gjorde. Så jag bara, gud, känner mig helt så här, imposter syndrome. Men så började jag på med varje dag. Och sen efter ett tag så började det kristallisera sig lite. Så jag började typ träna på lite kompisar och så. Och då började jag se lite. Jag bara trevade fram lite grann. Jag bara, jag vet inte vad som är vad. Och sen, för alla är det ju olika. Vissa hör ju, vissa ser. Det är ju så olika vad man har för egna verktyg i sig själv. Och för mig blev det väldigt, började det mer och mer och mer. Och när jag sa en månad. Jag började ta klienter 1 maj, sa jag till folk. Min första bokning var 1 maj. Och sen hade jag bokning typ 2 veckor i rad. Alltså det var helt sjukt. Det var så 14 dagar i rad när jag hade bokningar. Och jag visste inte ens vad jag höll på med. Så jag satt där i april och bara, vad fan har jag gjort? Men typ slutet med april, 27, 28, 29. Bara shit, nu fattar jag det. Det var som att, bara nu, jag visste typ att jag var redo. Så när jag var första klienten så var jag typ top of my game. Liksom. Mm. Wow. Men det var intressant för det kom verkligen stegvis. Mm. Men när det väl hände så, det som började hända mot slutet av morgonen när jag började äntligen hitta mitt sätt att göra det på, var att jag började fatta att jag får det som en, ofta får jag det som en bild. Att jag får typ, ja, men vi säger att om jag får jag med någon syfte till exempel, då kanske det har att göra med naturen. Kanske ska vara en naturprästinna eller någonting. Mm. Typiskt mina klienter. Såklart ska de bli naturprästinna. Nej, men då får jag upp så här bilden av naturen och så bara, vad är det här för någonting? Och typ, ibland vet jag inte vad det är, för det kanske är någonting med deras jobb som jag inte ens vet vad det är. Jag bara, någon slags dator eller någonting. Jag kan inte allting om datorer, så att jag blir så här, det är någonting med datorer. Jag får börja få så här bilder och sen så hakar jag på det. Ofta är det väldigt tydligt var det kommer. Det kommer efter en bild som är någonting. Och sen kan det vara typ blommor eller naturen eller kommunikation. Alltså jag får inte någonting. Och sen typ lite grann hakar jag på det och börjar bara köra, typ börjar snacka. Och då blir det mer och mer som kommer. Och det är en kombination av bilder och bara veta. Och som ni såg också när jag läste så slutar jag ögonen. Mm. Och det är någonting som bara sker intuitivt. Det är ingenting som jag har tänkt ut, utan det bara blir så att jag typ går in i det väldigt mycket, blundar och ser framför mina ögonbilder. Och hör och vet. Inte att jag hör en röst, inte yttre röst, utan det är en annan röst i mig själv. Så jag bara vet liksom. Det heter väl typ clairessence eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Men
det är väl lite som att få upp tankar i huvudet. Det är svårt att beskriva dem.
Ja,
alltså,
exakt.
Det är svårt att beskriva vad det är. Men det är ju en tanke. Alltså, det bara händer, man bara vet. Alltså, man
bara, ja, bara vetande liksom. Mm. Men en sak som är väldigt bra är att jag får vissa tecken på att jag blir så osäker ibland. Bara, det börjar bli så här, men gud, är det jag nu som sitter här och hittar på grejer? Eller är det något annat? Vad kommer jag in i mitt ego och mina åsikter? Mm. Och så här. Men det har jag blivit ganska bra på att känna igen. Och det är en ledtråd jag får som är väldigt fysisk. Jag får så här suckningar typ. Jag tror ni hörde det också innan. Att jag får så här, typ så här. Att jag tar väldigt djupa andetag plötsligt. Och det kommer väldigt så här plötsligt, utan att jag själv är medveten om det. Och då vet jag, aha, nu är det här inne i kylen. För det hände aldrig, ja, precis, det hände aldrig annars.
Aha,
så jag får några sådana här vissa cues liksom, som jag bara, ja, men det är det här. Och då, och ofta får jag upp information som jag inte vet om. Jag bara, gud, det här är så intressant. Alltså jag har lärt mig så mycket från det här. Så jag får också upp så himla mycket information som jag lär mig. En jättestor, kan jag dela med mig?
Ja, alltså, gärna.
Det här är så, nu får ni en bra information, lite nugget. En grej som kommit upp jättemycket, och jag tänkte också dela min Facebook, jag har en Facebookgrupp med, jag lägger upp filmer, typ 10 minuter kvart, och berättar om olika saker. Och det här är en grej, jag tänkte göra en film om, jag kanske inte har gjort det, men nu får ni förhandsinfo då. Mm-hmm. Jag har kommit upp jättemycket i olika läsningar, det har kommit upp säkert 3-4 gånger. Nu har jag kanske haft 50 klienter och sånt då, de sista månaderna. Jag tagit lite paus sista veckorna, men det var väldigt intensivt det här taget, jag hade 1-2 om dagen. Men jag, i och med att jag var i LA så var det bara en timme om dagen som jag kunde. Så här, klockan 11 på morgonen i Sverige, 11 på morgonen i USA är ju så här klockan 8 på kvällen i Sverige. Så jag kunde typ bara ha min dotters skola, så alltså jag kunde bara få in typ en, eller 2 ibland, ganska lagom. Men en grej som kom upp väldigt mycket och är att tiden är lite annorlunda när man går den här liksom inre andliga vägen. Att vara en tid, eller tidsperspektiv är lite annorlunda. Inte kanske i nuet så mycket, men tidlinje, det är det jag menar, förlåt. Alltså, det traditionella så här, patriarkala synen är ju typ att man ska maxa vid 2025, man ska typ livet, man kanske känner, jag fick så här kris när jag var 25, jag bara, gud, nu ska mitt liv vara peak. Det är så vi får lära oss att tänka.
Det känner man ju sig.
Ja, man ska, kvinnor är bara snygga när man är 25, typ att man får så här massa press på sig, att det ska vara så här, då ska ens allt hända. Och efter 35 är man liksom bara old news, så. Men när man går den här inre vägen så är tidslinjen väldigt annorlunda, för att det passar inte in i det här slit och släng på samma sätt, utan det är ju visdom vi är ute efter. Så att expansion och visdom, det är liksom det som vi är här, tänker jag. Eller, det är ju samma sak, expansion. Det jag tror är meningen med livet, personligen. Att vi ska växa som människor och möta olika saker som gör att vi växer ännu mer. Men då kanske det är först vid 30-40 som man äntligen börjar bara ens landa i sig själv och vet vad man är. Kanske inte från, jag tror inte man ska bli lärare för man är 40 typ. Alltså jag är lite halvlärare nu, till exempel i min Facebookgrupp och så.
Men
och
du känner, är 35.
Jag är 35, precis fyllt 35 för några veckor sedan. Men jag känner inte att jag är där än att jag ska bli en stor lärare. För kanske jag är 40, då kanske jag blir en lärare liksom. Men jag är lite lärare nu. Men att man liksom fortsätter, kanske 40 kanske man börjar äntligen typ landa lite. Och då har man blivit liksom, kanske lite klar med de här, antingen ska man barn eller inte, om man inte har barn och så vidare. Man, de här sakerna. Och då kanske man går in i djupet i sig själv på ett annat sätt. Och 50 ännu mer, och 60. Och sen kan vi säga The Crown, visa gumman, kloka gumman, 70, 80, 90. Och vi kan ju leva rätt mycket längre än vi tror. Alltså vi kan ju leva säkert till 100 om vi bara fortsätter peppade på saker. Det handlar ju om entusiasm och engagemang i livet som man inte bara ger upp. För man passar inte in längre i samhället och tycker att man ska ge upp. Utan vi har ju typ saknat väldigt mycket den här respekten för åldrande och visdom. Det är ju, ser man ju på hur världen ser ut. Vi har ingen respekt för visdom liksom. Men ju mer vi kommer i kontakt med det både kollektivt och individuellt så blir det ju typ en annan syn på åldrande och tid. Så det är en grej som kommer upp jättemycket, att folk ofta har så här panik, de ringer på Zoom. De kommer och liksom, jag är ju 30-35 och jag borde väl redan typ vara det här. Jag bara, fast du kanske inte kan bli typ en prästinna för nu 45. Du kanske bara tar det lugnt typ, fortsätt jobba på ditt jobb. Och sen när du är redo så lär du det här som sen kan du bli det. För det är inte meningen att vi ska bli så här stora, för vi är det typ.
Gud vad här, oh, men det här är ju också, älskar att säga det här, för vi har ju pratat om det ganska mycket, du och jag. Det här med att det är när man är 40 som man kanske når sin peak mycket. Och att vi har landat ganska mycket, att säga, gud vad härligt.
Exakt, men samt som ålder, alltså jag vet typ Ben till exempel som var här, han pratade om att ålder, han ser själsålder, han ser inte heller den fysiska åldern. För man kollar, du pratar mycket om din dotter som är 7 år, som du säger liksom här verkligen som en lärare, teacher, alltså, redan nu.
Så, ja, visst, så vis.
Precis, så att ja, det är nog någonting också jag tror ändå kommer liksom skruvas på lite nu med de här nya barnen också som vi har pratat mycket.
Alltså många som kommer som är 20 någonting, shit alltså, de är ju liksom next level på många sätt. Och säkert många lyssnare här som är yngre, säkert jätteavancerade på många sätt.
Verkligen.
Men man ska ändå inte underskatta någonting. Och det är någonting jag också upplevt i mitt eget liv. Det är att det finns en sak att veta saker. Jag var jättesmart när jag var 20. Jag var så smart. Jag visste precis lika mycket som nu. Jag skrev lika bra som nu. Men jag hade ingen... Men det finns någonting att veta någonting på ett cerebralt, på ett mentalt sätt och att uppleva det i sin kropp. Att ha faktiskt levt det. Mm. Det är två väldigt olika saker. Och det sker någonting när man faktiskt upplever det. När man upplever liv, död, att förlora någon, att uppleva kärlek. Det, många ord som helst kan snackas om det, men att faktiskt känna det är en annan sak. Så att jag tycker att man ska respektera också att saker tar tid. Ja.
För att vi är här för att uppleva i våra fysiska kroppar, som du säger, gå igenom allt det här och verkligen så här, lära oss genom att uppleva.
Exakt. Ja. Och det som skiljer, förlåt.
Nej.
Men det som skiljer också det som skiljer att leva på den här sidan, att vara en själ som flyter runt eller att bo på en annan planet och att vara på jorden. Jorden tror jag är den enda platsen vad vi vet, enda planeten vad vi vet, där vi faktiskt har de här sinnena, fysiska sinnena. Vi kan uppleva lust, kärlek, sex, sorg, smärta. Smak, sensationer, lukta. Alltså vi har de här sinnena. Och de är ju typ våra bästa vänner och värsta fiender. För det är de som gör att vi lider. Men det är inte lidit av... Alltså typ att man blir förlorad en partner till exempel. Alltså, du menar inte död, utan man separerar. Det är ju väldigt smärtsamt med hjärta, krossat hjärta. Men det hade ju inte hänt om man hade varit i så här villkorslös kärlek på andra sidan. Då hade man ju bara så här... jag älskar dig, ha det så bra, typ. Utan det är ju den här smärtan som vi växer i så mycket. Men då gäller det ju att man använder de här upplevelserna som... erfarenhet att växa ifrån och inte bara fastna i det. Allt händer mig, jag är ett offer, utan allt händer mig, hur kan jag lära mig av det här, vad kan jag lära mig av det här?
Det är mycket det vi pratar om i den här podden.
Det är allt det här handlar om, tänker jag. Alltså att gå en andlig resa, eller det är ju det handlar om, att möta sig själv och gå från offermentalitet till att ta ansvar för sitt liv och möta sig själv.
Precis.
Ja, när det ska bli spännande att följa dig nu här i Sverige och hur du liksom börjar prata med de här akashiska arkiven.
Ja.
Det ska bli väldigt, väldigt spännande.
Ja, jag valde att bli... Jag har jobbat liksom som en halvoffentlig person med tv och radio och sådana grejer, men jag valde för ungefär 3 år sedan att bli mer offentlig med min tro. Och det var ganska stort steg, för jag jobbar ju som kulturjournalist, jag är litteraturkritiker på Svenska Dagbladet, så väldigt så här statusplatser liksom. Och där visste jag att jag kommer riskera min karriär i princip. För bara för något år tidigare så hade jag gått ut med den grejen, så folk tycker att man är en galen typ. Man är någon flummig knäppis så här. Men jag kände bara, nej, men jag måste prata om det här.
Så hur har mottagandet varit?
Fantastiskt alltså. Och jag har inte förlorat några uppdrag. Och det tror jag verkligen bara, det hade med tiden att göra. Ett eller två tidigare hade det inte gått. Utan det sker ju ett kollektivt uppvaknande också. Även om för alla kanske inte lika dramatiskt som för oss som lyssnar på det här. Men alla känner ju av det här på något sätt. De vet bara inte, de kanske inte har språk för att förstå vad det är. De märker att någonting händer. Och jättemånga typ av folk dyker upp. När någon vågar säga högt så vågar ju andra dyka upp efter. Det är säkert ni också märkt på den. Att plötsligt inser man att ens granne också håller på med sån här grejer. Eller nyfiken eller vad det kan vara.
Ja, det gäller bara att någon börjar våga tala. Exakt. Så saker folk på.
Och jag har lite grann använt mitt, så har jag jobbat hela min karriär, typ jag har använt mina olika privilegier för att göra plats för andra. Alltså typ, okej, jag har det här privilegiet att skriva för en statusplats, intellektuell statusplats. Hur kan jag då visa för människor som redan vet att Ida är ju smart, alltså hon skriver på Svenska Dagbladet, om hon kan vara smart och tro på de här grejerna. Vänta lite nu, som jag då förknippar med knäppisar liksom. Då tvingar man kanske att tänka efter ett steg till. Och till exempel, jag har jobbat som modell tidigare och då har jag använt den liksom, okej, jag ser ut på ett sätt som funkar i tv typ. Då har jag till exempel varit med i tv och pratat om, jag ammar min 4-åring. Och folk bara, vänta lite nu, that's not compute liksom, för de bara, men jag tänker att sådana som gör sånt är ju sådana här konstiga människor i typ harinbyxor och röda dreads, eller henna dreads typ, medan här är en person som ser ut som en här blond tjej på tv som ammar en 4-åring, alltså man tvingas typ möta sig själv. Så jag försöker använda de här grejerna på ett sätt som såhär, fuckar lite människor, för då tvingas de att verkligen tänka efter.
Men man spräcker liksom hål på alla de här rollerna. Exakt. Det är det som vi pratar med, vi är väldigt trötta på de här rollerna i samhället, vi vill ju liksom att folk ska våga vara sina autentiska jag.
Ja.
För att vi vill ju så himla gärna stoppa in folk i fack, sexualitet och ras och
labels,
utbildning och jobb, och man liksom, man är det, inte bara jag, utan man är någonting annat. Mm. Man tillhör ett fack och det tillhör inte det nya paradigmet.
Det här pratade vi om igår när jag var med några vänner, att alla millennials vill gärna ha labels på sig, alltså man är, jag vet inte, marknadsförare, man är född på, eller man är från Östermalm eller man bor i Vasa, så du vet, man vill ha labels på allting och en stil och det så här, medan så här generation Z, de bryr sig inte om labels överhuvudtaget, den nya generationen, utan där är liksom flyter allt samman, så att de tycker ju att vår generation är jätteknäppa med det här, man måste vara så liksom satta i fack.
Aha, vad intressant.
Ja, det är väldigt intressant.
Undrar om LinkedIn kommer dö ut i men man kan ju hoppas på.
Ja, men det gillar jag också med vad ni gör här också, därför jag hörde av mig till er, för jag känner att ni är typ så här, ni försöker ju göra det, lite samma sak. Att ni försöker också vända er till en bred publik. Inte bara de som redan är så. Utan man försöker inkludera på ett annat sätt. Och det är så jag också jobbat. Jag är ju inte intresserad, jag är ju inte med grejen för mitt ego. Skulle jag vilja typ bli känd och tjäna pengar, då skulle jag ju inte prata om andlighet. Då skulle jag ju typ prata om liksom något annat. Men det är ju inte för den saken vi skulle göra de här sakerna. Utan vi vill ju verkligen hjälpa andra att ta steget i sig själva. Att våga utforska sig själva på ett djupare plan.
Precis.
Och allting jag gör är typ egentligen handlar om samma saker. Det handlar om det feminina. Jag skriver mycket om föräldraskap. Jag har haft mycket så här, skrivit artiklar som blivit så här super viral om föräldraskap. Och det är ju lite så här töntigt typ. Det har ju ingen status i samhället. Men då har jag använt min så här kulturstatus för att säga, ah, men här är en kulturspänn som skriver också om föräldraskap. Och folk bara, wait a minute. Det är inte bara så här familjeliv. Man leker lite med statusen liksom. Och nu skriver hon om andlighet också. Jaha, okej, andlighet. Alltså folk måste tänka om lite grann. Men då, det handlar inte om, allting handlar om samma sak. Jag skriver om konst, jag skriver om föräldraskap, jag skriver om andlighet. För mig är det den feminina energin. Så egentligen det låter som att det är helt olika saker i vanliga människors ögon. Så. Mm. Men egentligen för oss förstår vi att det handlar om samma sak. Det handlar om det feminina uppvaknandet, det handlar om moder jord. Att möta autentiskt feminin till sig själv. Typ.
Ja, verkligen. Och vi brukar fråga våra gäster också så här om whole crap moments. Om man har, du vet, någon så här stark tillfälle, några synkroniciteter, du vet, tillfällen som man bara känner så här.
Slumpen som kanske inte är en slump.
Alltså gud, när ni säger det här, jag typ, jag kan ju säga att det händer mig typ varenda dag. Jag blir så här, vad ska jag börja någonstans? Det är liksom hela tiden, när jag, så fort jag gör saker som är i min väg, vilket ju ofta har att göra med skrivan på olika sätt. Jag skriver ju skönlitteratur främst och saker på med det. Jag har också börjat hålla på lite grann med filmmanus och sånt, i och med att jag är i Hollywood. Så det är också nästa grej som kommer vara. Det är på gång lite grejer. Och jag har också min bok som kommer i november. Yeah. Med reklam. Min roman kommer i november. Men när jag gör saker som med det eller med anledning så, då är det oftast saker som faller på plats. Men så är det ju, de här grejerna kommer ju oftast när man själv är på rätt väg, som en symbol för att nu är du på rätt väg, här kommer en liten push på vägen typ. Men bara häromdagen, det var igår kväll, så, eller lördagskväll, då skulle jag fira lite grann att jag har skickat in mitt manus nu till boken, den är färdig. Så jag skulle fira lite grann med min kompis, vi käkar middag och sen så, och då var det som att efter, hon är också väldigt så här häxa liksom, och var vi än går så, här, så gick vi till något ställe, sen så hamnade jag på någon fest och den människan, så kommer det in en kvinna som typ inte ens skulle vara på festen. Hon skulle gå in till sin lägenhet men träffade på någon i hissen som bara hänger med på den här festen. Typ. Så hon hänger med upp och så här glider in och typ precis då har jag fått för mig att berätta om min bok. Jag har typ inte nämnt det förut på festen, men satt runt ett bord så här och pratade. Inte riktigt en fest, men mer så här häng. Sätter hon sig bredvid mig och jag bara, jag berättar precis om min bok. Så han bara, vad heter din bok? Jag bara, den heter att omfamna ett vattenfall. Den kom på Natur och Kultur. Och hon bara, är det du som Ida Tirén? Och jag bara, what? Och min bok har inte ens kommit ut. Och sen kom jag sen liksom. Jag bara, ja. Hon bara, jag vet allt om dig. Jag bara, okej. Hon bara, men vi typ, jobbar hon på en institution i Stockholm och var litteraturansvarig där och hade typ haft jättemycket snack om mig med de andra typ, alltså flera olika omgångar så här, för att få in mig att hålla ett samtal med mig i samband med boksläppet. Men typ de bara, men du bor ju i Los Angeles och vi visste inte hur vi skulle göra, så vi ville bjuda in dig, men du är i Los Angeles. Jag bara, men jag ska ju vara i Sverige 6 månader nu, har jag bestämt mig, tack vare corona och allting. Hon bara, det visste inte jag, men gud, måste vi ändra om så här. Men jag bara, okej. Ja, men visst så här. Och så jättepeppad, så vi vet allt om allting och så här, jättekul verkligen. Och sen så gick vi därifrån och då skulle jag gå hem och då frågade min kompis, jag bara, men hur ska jag gå? Hon bara, men gå den här vägen. Jag bara, men jag ska inte gå den vägen, jag kände på mig, jag går den här vägen, jättekonstigt så här, varför jag tog en annan väg liksom. Så jag gick en annan väg och så går jag ner för en gata, klockan 2 på natten en lördagkväll, så här, helt dött, ingenting. Går liksom på trottoaren, helt tomt, så bara ser jag, sitter någon utanför ett hus. Då är det Kakan Hermansson som bara, Ida, what? Vad gör du här? Hon trodde att jag var i Los Angeles. Hon visste inte att jag hade kommit till Sverige. Så hon bara, vad gör du här? Jag bara, nej men jag typ, ja, du vet. Så hon var helt typ i chock. Hon bara, vad fan gör du här liksom? Och hon bara, satte jag mig ner. Och så babblade på. Hon bara, du måste vara med i min, podcast så här, med din bok typ. Så att inom typ en timme fick jag så här, 2 rätt stora marknadsföringsgrejer för min PR för min bok. Wow. Och jag var lite det som var min intuition. Jag bara, nu vill jag typ fokusera på min bok, så att komma ut och verkligen sagt till alla. Jag bara, nu vill jag bara maxa så här, vara med i poddar, vara med i tv, verkligen bara prata min bok. Mm. Så bara hände det på en timme, 2 sådana grejer. Det var lite holy crap.
Det där är så häftigt hur universum
fucking crap.
Ja, det här är ett klockrent exempel på ett riktigt jävla holy crap moment.
Och det här är en ganska normal dag för mig. När jag berättade för folk, att jag bara, gud, jag bara, det händer ju typ hela tiden.
Ja, men det är sjukt.
Det här är bara liksom en vanlig dag. Vi brukar säga det,
när man lever i sin sanning så händer sånt här. Det är meningen att sånt ska hända hela tiden för att vi får sån hjälp när vi väl är på väg eller på vår högsta väg.
Precis, och jag tycker det är så himla bra. Gabrielle Bernstein skrivit den här boken The Universe Got Your Back. Och jag har faktiskt inte läst den, men jag tycker titeln bara säger så jäkla bra. Alltså, universum har din rygg. Och det är precis så det är. Alltså, folk kommer ju alltid med, bara, men gud, Ida, typ, du är så här, hur kan du... Jag har bott utomlands i typ 10 år, men jag har bott tidigare i New York och nu i Los Angeles. Och alla bara, hur kunde du flytta till Los Angeles och New York? Jag bara gjorde det, typ. Och sen löser allting sig. Det finns ingen förklaring hur jag har råd att betala skit ur hyra och bo ensamstående och vara kulturarbetare. It makes no sense. Det finns ingen logik. Ändå funkar det alltid. För att jag gör alltid precis det som jag vill. Och då bara funkar saker. Det dyker upp. Jag får en stipendium eller typ någon dyker upp. Och jag lever som, jag har liksom inga pengar, men jag lever typ ett lyxliv. För jag bara, jag skulle ha lite smink. Och så min kompis bara, jag har en sån här beautyblogg. Och hon bara, jag har jättemycket smink hemma. Vill du ha typ grejer? Och så får jag så här, typ en påse med så här 20 000 kronor värt av smink typ. Men så händer det hela tiden. För att jag bara, jag skulle ha det här. Och så bara, då får jag det. Mm. Så att manifestation funkar ju inte alltid som man tänkt sig.
Nej, alltså man kommer i jätteolika former. Men exakt. Alltså våga lev sin sanning tycker jag är så jäkla bra.
Då löser sig resten.
Ja, man tar första steget. Mm. Och ofta är det där folk fastnar, de tar inte ens första steget. Och då kan man inte, hur ska man förvänta sig att saker ska kunna, när man väl tar det steget så kommer ju versen bara, varsågod, här kommer allting klart. Exakt. Men man sitter och håller fast liksom, vid det gamla och då går ju inte.
Och nu har ju klockan luckit där som det alltid är när vi har varit gäster. Men vi hade ju 2 fantastiska readings med dig precis innan vi satte igång det här avsnittet.
Just det, har jag glömt bort nu.
Och vi kan ju prata mer om dem kanske på vår Instagram.
Men jag tänker också så här, för om folk är nyfikna på dig nu och vill reda till exempel boken du ska släppa och var de kan hitta dig och de vill ha readings, berätta.
Jag kommer att, under sommaren kommer jag att vara tillgänglig för, och så, sommaren och lite grann hösten kommer jag att vara tillgänglig för att göra readings. Mm. Så det kan man boka på mig via Zoom. Jag har några superenstaka healingplatser i Stockholm, verkligen så här, finns på min hemsida med typ så här några enstaka datum. Kanske kommer jag någonting i Malmö också, så man kan typ följa mig. Men jag finns på Instagram, Ida Tirén. Och även på Facebook har jag en grupp som heter Expansion, Ida Tirén. Kan man söka på det. Och då lägger jag upp videos. Jag har varit lite inaktiv på Instagram sista tiden. Jag har typ inte känt, jag har tappat lite lusten känner jag. Jag har typ dött lite för mig. Jag brukar tycka det var skitkul, men nu känner jag bara att det är så här, det blir så rörigt. Typ. Det är så mycket som händer och många som bearbetar sina trauman i realtid. Typ. Mm. Jag blir så här lite stressad av alla röriga energier. Men det tycker jag kommer med min lilla Facebookgrupp. Där kan man så här visa, där har man sin lilla... Så här.
Det är så känner vi med vårt magiska community. Ja. Mm.
Jag får gå med där. Jag
det är så fint.
Men, när ni gjorde era... Sen kommer min bok också i november. Mm. Att omfamna ett vattenfall. Och det har jag jobbat med i 10 år, den här romanen.
Mm. Wow.
Och det handlar om... Det finns 2 plan. En handlar om 20-talet. en kvinna, en verklig person som jag också haft mycket kontakt med, by the way. Kan jag hinna berätta en grej om det?
Ja, ja, berätta.
Alltså, okej. Okay. Så boken handlar om June Mansfield som är gift med författaren Henry Miller som också var ihop med Anna Isnin. Nu kanske jag uttalar fel, men ni vet. Och det finns också en film och en bok som heter Henry and June som handlar om deras triangeldrama. Och så June har varit lite så här musa och två kända författare men aldrig riktigt fått sin egen berättelse. Så min bok är liksom hennes berättelse där jag har gett henne, berättat hennes historia som ingen annan vet om. Så halva min bok är hennes historia och andra halvan är en ung tjej som påminner om en viss annan person jag känner som är typ 25, 2010 och typ åker runt i Europa och försöker hitta sig själv och så vidare. Så det är två unga tjejer 100 år emellan som kämpar med samma saker. Hur kan man vara sig själv som kvinna?
Gud vad häftigt.
Hur kan man hitta sig själv utanför normen?
Gud vad bra den låter.
Och sen jag älskar titeln, att omfamna ett vattenfall.
Det är citat från poeten Paul Andersson som var en av de få sista sådana här stora mystiska poeterna i Sverige innan typ allt blev så himla fyrkantigt typ på 50-talet. Men han tog livet av sig. Han var också levde ganska hårt knarkade och så. Men i alla fall... Så,
men också att du har kanaliserat den här kvinnan.
Ja, precis. Ja. Det, exakt. Och då, hon har kommit upp jättemycket så här. Och till och med en gång dykt upp i fysisk form för mig. Jag träffade henne på ett café. Jag är rätt säker på att det var hon som dök upp på ett café. Och typ
var i ett form. Nytt liv alltså?
I det här livet. Typ. Precis när jag höll på med boken.
Så men hon är i ett nytt liv?
Nej, jag vet inte. Mm. Jag vet inte som hon var människa. Igenom. Jag vet hon inte som hon var människa typ. Det kom en kvinna och satte sig bredvid mig på café.
Aha, du tänker så.
Och jag är fortfarande inte säker på att det var en människa eller fall det typ var. Jag får så grusningar. Mm. Att det var för att det var typ hon. Aha. Som att hon typ valde en fysisk form för att checka in för jag typ var rätt för henne eller menade allvar med det här projektet och verkligen hon kunde lita på mig. Mm. Typ så kändes det. Men hon är också jag har haft kommunikation med henne liksom och frågat. Jag bara, aha, får jag med allting? Och hon bara, nej, men du ska ha med det här också. Det behöver vara mer, typ, mer. Jag har också använt mitt medium som jag har gått till, som är också en lärare för mig. Jag har också använt henne som hjälp. Jag har fått jättemycket från andra sidan i den här boken.
Vilken bok!
Men det syns ju inte i boken, men det har hjälpt mig i processen. Mm. Men en grej som hände var att jag satt och blev klar med boken för 2 år sedan, precis innan jag skickade till förlag. Då bodde jag fortfarande i New York och då satt jag hos min kompis i Queens och jobbade. Så jag satt där i Queens och jag visste att okay, nu har jag en jag har typ en dag kvar för min dotter var sin pappa så jag hade så här, nu har jag tid att göra det här så då satt jag och typ skulle skriva klart boken, jag hade bara ett kapitel kvar och det handlade om en ganska dramatisk event, det var en abort hon var med om som var väldigt traumatisk och jag hade inte skrivit den för jag hade typ trippat på tå, jag var så här, jobbigt att skriva det så jag var så här, oh, jag vet inte hur jag ska riktigt göra det men jag visste att jag måste ha med den här för annars typ tappar man djupet i hennes person om man inte förstår att hon har gått med om det här. Alltså en olaglig abort på den sidan i 20-talet. Så satt jag då, så hade jag typ skrivit hela den scenen för hand på papper. Och så hade jag det framför mig, så visste jag, okej, okay, men nu så fort jag skriver in det här i datorn, då är jag klar. Jag måste bara göra det nu. Nu måste man prokrastinera och bara, det är inte av. Jag bara, nej, men måste bara göra det här. Så hade jag en dag, och så satt jag där, okej, okay, nu ska jag bli klar. Och precis när jag började skriva rent, jag hade kommit kanske en tredjedel in i pappret. Plötsligt så, då dörren var öppen av någon anledning, ut mot korridoren. Plötsligt bara stängs dörren. Och det var inget fönster öppet. Det fanns ingenting i rummet som kunde... Ingen vindpust liksom. Dörren bara så stängdes upp. Mm. Så jag bara, okej, nu är det hon som bara, nu kan jag gå. Nu är du klar.
Nej, gud vad fint.
Alltså det var helt... Det var verkligen... Jag hade typ aldrig varit så övertygad med någonting i mitt liv som att det var hon. Nej. Alltså som stängde dörren.
Gud vad symboliskt.
Så nu visste jag, okej, nu... Precis, exakt symboliskt. Så jag bara, okej, nu är det klart. Nu känner hon sig, okej, nu kan jag låta den här... Let it bitch be, liksom. Nu kan jag låta henne vara... Nu har hon gjort sitt jobb.
Gud, jag ryser också.
Ja, det är kul för alla jag berättar för ryser. Till och med så här förläggare jag berättat det för som är inte alls liksom inne på den här grejen. De också så här ryser. Så det känns som att den det går igenom väldigt väl. Så sådana grejer har hänt i samband med det här. Jag har också skrivit ett filmmanus baserat på boken. Så vi får se vad som händer med det. Det är också mycket synkronitet kring det. Så jag antar att det är meningen. Så det kommer i november.
Wow, Ida. Ja. Men du, tusen tack att du kom och gästade oss idag.
Tack för att du kom och berätta så och dela din kunskap.
Spännande.
Så himla kul att träffa er. Jag ser fram emot att höra vad ni tyckte om readings också. Mm.
Ja, det kommer att dela i Insta-story.
Ja,
så in där och kika.
Tusen tack.
Tack, tack.
Hejdå. Tack för att du var.
Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap.
Ja, och vi hade blivit jätteglada om ni ville gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension. För det hjälper oss att nå ut till fler och vi blir så glada att läsa varenda kommentar.
Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet.
Ja, så att gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver.
Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svarar vi direkt.
Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, smått och gott. Så in på Instagram och Facebook.
Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram.
Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.